Stadsplanering, demokrati och offentlighet. Ett återkommande uttryck i lokala politiska diskussioner de senaste åren är att den goda och levande staden ska skapas. Å ena sidan är det uppenbart att ingen vill skapa döda och dåliga städer. Men å andra sidan måste frågan ställas om vad de positivt laddade orden egentligen betyder. Vem definierar vad som är den goda och den levande staden? Dessa på en och samma gång abstrakta och konkreta frågeställningar ställdes Ord och bild inför när vi under hösten 2005 deltog som en av de sex lag som skulle ge en vision om vad som ska byggas på Södra Älvstranden i Göteborg efter Götatunneln invigts. Frågorna pockar på ett svar, men vad vi insåg under arbetet med Södra Älvstranden var att det inte finns ett svar på detta, utan många olika som står i konflikt med varandra. Det som är en god stad för den ena är det inte för den andra. Ändå måste städerna byggas, planer ritas och visioner utarbetas. I efterdyningarna av Södra Älvstrandsprojektet, med en debatt om bristen på insyn och demokrati i det fortsatta planarbetet, är vår övertygelse att diskussionen om stadens utveckling måste demokratiseras för att inte en grupps intressen och visioner ska ta överhanden. För att fördjupa diskussionen om stadens framtid och föra ett samtal om staden och demokratin vänder vi oss därför till två arkitekter. Båda hävdar att stadsplaneringen och arkitekturen måste demokratiseras och det offentliga rummet spridas. Men deras utgångspunkter och slutsatser skiljer sig åt. Alexander Ståhle, arkitekt och konsult som arbetar med space-syntaxanalys, en metod för att analysera gatorummets tillgänglighet och flöden, men också, enligt Alexander, en metod för att försvara rätten till offentliga rum. Lars Mikael Rattama är arkitekt och poet. Han publicerade 2003 boken Politiskt våld, som är en svidande kritik av stadsplanerarnas enögdhet och ett försvar av miljonprogrammens förorter. Jag skulle vilja börja detta samtal i innerstaden, eller kanske snarare föreställningar om vad som kännetecknar innerstaden. Man skulle kunna säga att talet om städerna idag i hög grad präglas av vad som åtminstone på ytan ser ut som en motsättning. Å ena sidan talar många om städernas renässans, där framväxten av kaféliv och offentliga mötesplatser ses som själva kärnan för en positiv utveckling och en mer öppen stad. Å andra sidan har vi också talet om det offentliga rummets död. Att allt fler rum i innerstaden privatiseras, utnyttjas för kommersiella syften och blir mer exklusiva. Hur ser ni på detta? Är det en motsättning eller två sidor av samma mynt? Och vilken roll spelar arkitekturen och stadsplaneringen?
Det är samma mynt och det är kejsarens mynt, alltså. Båda är föreställningar sedda genom en ideologins kamera obscura, det vill säga upp och ner. Stadens renässans handlar alls inte särskilt mycket om cozy kaféer och häftiga möten. Möten i staden idag har mycket mer karaktären av frimurarmöten. Exempel som Alexander Bards elitlista och slowfood-rörelsen är ju själva motsatsen till den urban personality som Louis Wirth, Simmel och Benjamin kultiverade. Där var det ju fråga om hastighet. Inte kvalitet eller aura. Stadens renässans är ett mycket välvalt ord om man snarare har i minnet Burckhardts renässansmänniskan, renässansfursten, som rullar stenblock från en hög klippa ner över sina undersåtar, bara för att se vad som händer. En fantastisk skildring av den renässansmänniskan är Wikmarks Jägarna från Karin Hall med Göring som den yttersta isterbuken. Och även om man alltid bör vara försiktig med fascistargumentet så går det en rak linje därifrån till stadens renässansbibel Cities in Civilization av Peter Hall. En rasistisk bok på det där gamla hederliga 1800-talsvisen med Mission Civilizatrix och White Man's Burden. Inte bara för att den grundar sig på den gamle franske 1800-talsrasisten Hippolyte Taine utan framförallt för att den identifierar civilisation och alla vidhängande goda värden med kreativiteten i första rummet, med Västeuropa. Men hans uppräkning av städer är historiskt grundfalsk, eftersom bara den europeiska historiens städer får plats. Inte ens stora, betydelsefulla städer på det europeiska fastlandet som Istanbul, Moskva, Al-Andalus, alltså Cordoba och Sevilla, ges plats. Och den boken står i hyllorna på alla arkitekturskolor. Men också det offentliga rummets död är en felaktig uppfattning, inte minst juridiskt. Att mark är privatägd betyder inte i sig att det är förbjudet att gå där utan tillstånd, men det är en tråp som låter sig putslustigt dramatiseras på Expressens kultursida. Allt tal om det offentliga rummets död handlar om att söka ett argument för att peka finger åt just den växande, den spridda staden, sprawl, som aldrig tycks kunna beskrivas ont nog. Borttappat i diskussionen om offentligheten, det allmänna, är det offentligas och det allmännas funktion som lagstiftare efter kungens och Guds död. Det offentliga är alltså det generella eller universella, eller hellre vägen dit. Talet om offentlighetens död genom köplador och grönområden, alltså genom spridning, suger näring ur uppgivenheten inför det universella, lagen som genomsyrar framförallt så mycket av humaniora för närvarande. Men alls inte i lika hög grad samhällsvetenskaperna. Naturlighet är ordet för dagen. Naturlig stad, naturlig offentlighet. Istället för att se att inte minst stad och offentlighet är en fråga om makt, klass, ras, kön. Och makt visar sig inte i den skeptiska kaffelogen. Där krävs arbete och analys och ambition.
Vi måste till att börja med hitta bättre sätt att analysera staden och komma ifrån de konventionella synsätten stad och sprawl för att verkligen förstå specifika platser och urbana processer. Staden håller på att transformeras utanför denna diktatomi. Det har Edward Sawyer helt rätt i. Det går idag att finna urbana fenomen i såväl innerstad som ytterstad. Men vadå urban? Ett slitet ord. Jag menar med urban den levande idén om ett offentligt rum. Ett rum som är tillgängligt för alla och där det annorlunda kan levas och upplevas. Som Rosalind Deutsch har beskrivit det, där alla är potentiella främlingar. Som i Simmels läsning av staden. Det är nog så att ett samhälle utan sådana rum dräneras på drömmar, gör äventyrare till spioner och poliser till pirater, med min översättning, som hos Foucault. Man skulle med andra ord kunna säga att det offentliga stadsrummet, som till exempel parken, överlagrad med flera platser och bruksvärden i samma plats, är en sorts social lyxvara. Jag väljer ordet vara, för det är något som inte bara kan säljas och köpas, utan något som andra varor och samhället, till exempel fastigheter, profiterar på. Mitt exempel är det sällan diskuterade, men i kvantitativa termer absolut största offentliga rummet i staden. Stadens grönområden. Parken har länge varit en exklusiv lyx för de få. För hovet och adeln på 1600- och 1700-talet. För borgarna på 1800-talet. Men på 1900-talet kom ett genombrott då modernismen och folkhemmet öppnade parkerna helt för folket. Man fick nu beträda gräsmattan. Enorma grönområden och lekanläggningar anlades i stadens förstäder för arbetare och andra. Parkerna utformades för alla och gränserna mellan privat och offentligt suddades ut. Hus i park var idealet för stadsbyggandet och tomtgränserna på marken mellan husen gjordes osynliga. Nu i början av 2000-talet tycker jag mig se flera tecken på att lyxen börjar flytta in igen. En naturlig konsekvens av det pågående liberaliseringen. Jag tänker ta upp två iakttagelser som illustrerar hur parkerna har att leva med denna förändrade samhällssituation. Tomtstaket och parkcaféer. I de modernistiska stadsdelarna som byggts som hus i park, med idén att husen ska stå i grönska, finns tydligt tanken om offentlighet och öppenhet. Om man fritt ska kunna röra sig mellan husen, oavsett om det är Hammarbyhöjdens natur från 1930-talet eller Hammarby sjöstads grässlänter från 1990-talet. Det som nu händer när samhället sakta transformeras är att fastighetsägare och nya bostadsrättsföreningar i dessa områden börjar leta reda på var tomtgränserna egentligen går i grönskan mellan husen, just för att få veta: vad är egentligen mitt? Det första synliga tecknet är att man börjar se små skillnader i parkskötseln. Det kan vara en linje i gräsmattan med lite högre gräs på den kommunala marken. Det är fascinerande att en samhällsförändring tar så påtaglig fysisk form. För det händer också att den där gräsmattelinjen får en häck och sen ett staket. Och man börjar nu se vartåt denna utveckling barkar. Det virvar av staket och murar som är på väg att uppstå mellan husen i dessa områden är nog långt ifrån den vision av öppenhet och luftighet som de modernistiska arkitekterna tänkte sig. En annan konsekvens av de diffusa tomtgränserna i modernismens bebyggelse är att parkförvaltarna i kommunen får svårt att beskriva för sina entreprenörer vad de ska sköta. Trots omfattande kartadatasystem har det visat sig orimligt att hålla reda på alla diffusa gränser, små plättar och remsor. Man har haft många goda ambitioner med hus i parkbyggandet, men det visar sig nu vara ett mycket komplicerat och dyrt landskap att förvalta. Med den rådande samhällsutvecklingen sjunker dessutom de offentliga resurserna till parkskötseln ner till nivåer som alldeles säkert var orimligt låga för folkhemmets arkitekter. Deras vision är således idag mycket svår att förvalta. Mitt andra exempel är något som kan verka som en ytlig betraktelse. Men jag vill hävda att det är tecken med samma djupgående gränsproblematik. På senare tid har ett flertal lyxiga och dyra kaféer etablerats i Stockholms parker. I dessa mikroenklaver som direkt vänder sig till den välbemedlade och trendkänsliga innerstadsbefolkningen sätter man sig inte anspråkslöst ner och fikar, utan här betalar man dyrt för att länge sitta och sippa på en latte för att visa vilken grupp man vill tillhöra. Helt i enlighet med Bourdieus teorier om smak som social utskiljare. Problemet är att de kommunala parkerna är planerade och avsedda att användas som offentliga rum. Platser öppna och tillgängliga för alla samhällets medborgare, oavsett klass, ras, ålder, funktionshinder eller kön. När en privat kaféentreprenör av kommunen får upplåta ett område för kommersiell verksamhet i det offentliga rummet, så blir det naturligen en konflikt mellan kaféets privata intresse av att urskilja kunder och människor. Samtidigt profiterar kaféet på det lyxiga läget som parken utgör. Här blir gränser avgörande. Det är uppenbart att ju mer diffus gräns det är mellan kafé och kommunal parkmiljö, desto mer inkräktar kaféet på sin omgivning. Det är svårt att som icke-betalande slå sig ner i närheten av dessa kaféer utan att känna sig obekväm. Känna sig som främling utanför gruppen istället för en främling bland främlingar, för att återvända till Simmel. Det som absolut krävs är offentlig demokratisk inblandning i statsbyggandet. Det finns ingen annan som med trovärdighet kan leda planeringen och stabiliseringen av det offentliga rummet. Det är det offentliga som måste dra ett streck i sanden.
Alexander, du skriver mycket om hur gränserna fått en ökad betydelse för att markera skiljelinjer mellan människor. Öppenhet och offentlighet handlar i ditt svar inte bara om huruvida platsen faktiskt är offentligt ägd eller för den delen privatägd, utan också om hur den förvaltas, vilka aktörer och handlingar som får verka och synas där. Som jag förstår det talar du om ett slags behov av att återerövra offentligheten som demokratiskt ideal. Jag skulle därför vilja be Lars att utifrån dessa tankar utveckla den tes om sprawl, såsom ett centrum överallt. Du skriver om vikten av att utmana metropolen och vad du kallat för metronormativiteten. Min fråga är egentligen, är centrum överallt möjligt? Riskerar man inte att få ett antal separata centra där likartade människor möts, men där idén om det offentliga rummet som en mötesplats där samhällets olikheter och ojämlikheter upplöses? Konkret tänker jag till exempel på städer som Los Angeles eller São Paulo, där städerna är utbredda och inga tydliga centra finns. Dessa städer präglas samtidigt av extrema skillnader mellan människor och bostadsområden och av att möten mellan olikartade människor oftast inte sker i offentligheten utan i det privata, i förhållandet mellan överklassen och dess hemhjälp. Därför, för att spetsa till frågan lite, ska centrum utmanas genom att invaderas och krävas eller ska det upplösas?
Jag tänker på överflödiga människor. Så får man väl inte tänka. Alla människor är väl lika mycket värda. Ingen är väl överflödig? Nej, möjligen. Men är det här något som är eller något vi hoppas skall bli? I hur hög grad är vi beredda att arbeta för alla människors lika värde? I hur hög grad är vi beredda att se att, och undersöka varför, människor idag faktiskt är olika mycket värda, har olika status, är olika mycket ackumulerat kapital, ekonomiskt, socialt, kulturellt, sexuellt. Sigmund Bauman talar om att där vi tidigare, lite obestämt när i tid, såg globala lösningar på lokala problem. Jag tänker mig att ett exempel kunde vara FN, ett annat kanske Marshallplanen, ett tredje utvandringen till Amerika som lösning på svältproblem i Europa under 1800-talet. Bauman ger själv inga konkreta exempel. Så ser vi idag lokala lösningar på globala problem. Exempel där som Bauman ger, dock lite vagt, är organiserad brottslighet, narkotikahandel och kanske framförallt produktionen av globala flyktingströmmar. Och hur det här sker, såväl i låginkomsttagarländer som i höginkomsttagarländernas utmarker. Accepterar vi överflödiga människor, flyktingar och arbetslösa? Om svaret är nej, vad är det då vi inte accepterar? Överflödigheten eller människorna? Alla kommer fortfarande att svara likadant. Givetvis är ingen intresserad av att få människorna att försvinna. Men hur ska vi då få överflödigheten att försvinna utan att människorna behöver försvinna? Det är den ambitionen jag skriver om som jag saknar. Det är frågan om en ständigt utvidgad offentlighet. Frågan är nu vilka som tillåts vara med i den offentligheten. Inte bara vilka människor som tillåts komma in i rummet, utan också vilket rum som kan tillåtas vara plats för den här märkliga nya lagstiftningsproceduren. Och det är den frågan jag vill ställa mig i mitt tal om sprawl. För människan kan lika lite skiljas från rummet som syndaren kan skiljas från synden. Vi kan byta rum. Vi är alltid en del av rummet. Rummet är en del av vår identitet. Och jag vill ställa frågan om vad som kan anses vara ett offentligt rum. Ett lagstiftande rum. Ett värde- och meningsproducerande rum. Den frågan måste föregå frågor om ägande och förvaltning. Kort. Det är det jag menar med att vi bör tala om den offentliga klassen. Enbart fåtalet tillåts delta i meningsskapandet. Resten. Ja, det är de överflödiga. Överflödiga människor i överflödiga rum. Max Weber gör en viktig sammanställning när han talar om att identitet bör uppfattas som den subjektiva varianten där den objektiva är statusgrupp. Vi vill så gärna tala om identifikation och tror oss därmed undslippa essentialismen. Men med Webers sätt att tänka blir det tydligt att identifikationsprocesserna alltid samtidigt är statusprocesser, kapitalackumulation. Och här behövs ett utjämnande arbete. Inte bara genom att skapa möjligheter för människor att få identifiera sig hur de vill, utan också genom att de ojämlikheter som tenderar att produceras i identifikationsprocesserna minskar, där allt pekar på att de snarare idag ökar. Det är populärt att peka på staden som det toleranta rummet. Jane Jacobs gör det. Space syntaxförespråkare i alla de former gör det. Från en Lars Marcus i Sverige till den nya kejsaren på himlen, Richard Florida. Alla gör det. Ytterligare ett exempel är Fredrik Lindström i sina kritikerrosade dialektmysterier. Och det är riktigt på många sätt. Omvittnat är ju till exempel olika sexuella minoriteters svårigheter på mindre orter. Men toleransen gäller bara vissa typer av identiteter. Det givna exemplet är ju så gott som samtliga stadsbors erfarenhet av vikten av att slipa bort sin dialekt. Det är till och med visat att den här bortslipningsprocessen påbörjas redan långt innan man flyttar till staden. Ja, staden är säkert mer tolerant om man är intresserad av SNM-sex. Men nej, staden är inte tolerant mot den som pratar bred östgötska eller något. Där blir det tydligt att identitet och status hör samman. Stockholm, staden, är allt det goda, framförallt utveckling och tolerans, medan landet står för det bakåtsträvande. Det jag menar med sprawl är egentligen något självklart. Precis på samma sätt som vi inte talar om att vi reser från 2000-tal till 1500-tal, när vi reser från London till Rom, eller från Berlin till Jerusalem eller till Iran, så vill jag att vi inte heller ska tala på det viset när vi reser från Stockholm till Lima. Det offentliga kan inte, får inte vara reserverat för något visst rum med någon viss särskilt hög status. Det jag vill peka på är vikten av att rummet, i synnerhet det offentliga rummet, är identitetsskapande och därmed statusskapande och därmed ojämlikhetsskapande. Och om vi inte tycker att det är bra med ojämlikhet, alltså om vi inte tycker att det är okej att vissa människor är överflödiga, så måste vi undersöka hur de här strukturerna fungerar. Och jag menar att det gör inte Space Syntax. Det gör inte stadens renässans. Det gör inte Jane Jacobs. De identifierar ett rum som de tycker är bra utan att reflektera över varför det anses vara bra. Ytterst märkvärdigt är väl ändå att Jane Jacobs anser att det inte finns något värde i att tala om slumproblematik under precis samma tid som det är den allra viktigaste frågan för Martin Luther King och medborgarrättsrörelsen. Om vi menar allvar med talet om demokrati så måste det offentliga handla om en spridning av det offentliga. Och hur ska då det offentliga rummet spridas? Det måste vara möjligt med centrum överallt. Annars accepterar vi att vissa människor är överflödiga. Ja, jag tycker att São Paulo och Los Angeles är betydligt intressantare än Paris eller New York. Och jo, jag menar att de är bättre förebilder. Och jo, jag vet väldigt mycket om de sociala skillnader som också är skillnader i offentlighet. Men nog inte alls så att det handlar om någon enkel förskjutning från offentligt rum till privat rum. I så fall är vi där igen. Bara vissa rum identifieras som offentliga. Men tittar vi oss omkring i världen runt om i historien så har mängder av rum fungerat som offentliga. Jag hänvisar gärna igen till Griselda Pollock som visat hur hemmen har fungerat som rum för en alternativ offentlighet. En offentlighet där kvinnor hade tillträde. Lika viktigt som att skaffa oss nya förebilder är att titta på 18-, 19- och 2000-talens heliga städer Paris och New York. Så ofta lyfts de fram som förebildliga, toleranta, kreativa, organiska rum för utveckling och civilisation. Också dessa städer präglas av extrema skillnader mellan människor och bostadsområden, och där möten mellan olikartade människor oftast inte sker i offentligheten utan i det privata, i förhållandet mellan överklassen och dess hemhjälp. Jag har på flera olika sätt pekat på hur New Yorks struktur ser ut, där blott 1 miljon av stadens cirka 16 miljoner invånare bor i det som vi identifierar som det offentliga rummet. Så ser klasskillnaden ut. Jag menar, det är ju inte så att betydelsefulla allianser skapas var dag på Götgatan eller Hamngatan. De skapas på elitlistan, på Beautiful People eller A Small World. Och när man blivit en del av de högre statusgrupperna så kan man också använda sig av det vi idag kallar offentliga rum och ytterligare förhöja dess status.
Ni har båda i detta samtal bidragit med analyser av problemen med hur innerstäderna fungerar idag. Analyser som till viss del överlappar, men som också skiljer sig åt. Jag skulle därför vilja att vi avslutade detta samtal med att resonera om utmaningar och strategier. Ni har båda gett inblickar i det och också antytt att en förändring av staden kräver arbete, analys och ambition, Lars. Och att problemet inte är målet, Alexander. Lars, du talar till exempel om vikten av att skaffa sig nya förebilder. Kan du utveckla det och relatera det till vilka ambitioner och strategier som är viktiga för att öppna upp städerna? Och Alexander, ur ditt perspektiv, vad krävs för att stadsplaneringen och den inverterade regularism som du pekar på ska bli demokratisk?
Hur kan stadsbyggandet bli mer demokratiskt? Frågan är grundläggande, men väl omfattande. Det är egentligen inte självklart vad som är demokratiskt i alla lägen. Om vi för enkelhetens skull definierar demokratiskt som det som är folkstyrt, så är det kanske mer intressant att försöka leta efter undantag, konflikter och misslyckanden, snarare än ideala lägen. En fråga är till exempel om demokrati alltid skapar rättvisa, vilket exempelvis Michael Walzer hävdar. En annan fråga är i vilken mån demokrati hanterar marknaden och den ekonomiska effektiviteten. Vilken sorts demokrati leder till en bättre, rättvisare, effektivare, hållbarare stad? En omöjlig fråga, men likväl något som vi måste fundera över seriöst. För att karaktärisera problematiken kan man utgå från 3 styrelsesätt. Deltagande demokrati, representativ demokrati och marknadsdemokrati. Dessa 3 förutsätter var och en socialt kapital, myndighetsmakt respektive konsumentmakt. Vilket gör dem alla sårbara på olika sätt. Den deltagande demokratin är helt avhängig befintliga nätverk och den individuella organisationsförmågan, det sociala kapitalet. Det betyder i praktiken att de som är välutbildade och vältaliga får sitt. Den representativa demokratin med sina myndigheter är i grad beroende av kunskap och engagemang och är i praktiken okänslig för lokala och individuella skillnader. Marknadsekonomin byggs upp av kapitalet och gynnar följaktligen de som är välbärgade. I den andra regularism, förtätningsvågen, som staden står inför idag ser vi exempel på alla dessa dilemman. Jag måste nu bli mer konkret. Den fråga som jag själv forskat på under en längre tid är just hur den pågående förtätningen reducerar det offentliga rummets utbredning i staden. I fokus har framförallt grönområdena varit, eftersom de som sagt upptar mer än 50% av ytan i svenska storstäder och således är utsatta för ett hårt marknadstryck. Men även myndighetstryck på grund av bostadsbristen. Mot detta tryck har den så kallade NIMBY-effekten verkat. Generell planeringserfarenhet så att folk helst inte ser någon som helst förändring i sin omgivning. Allra minst att förlora grönytor. Not in my backyard. NIMBY-effektens kraft skulle jag hävda till stor del beror på det sociala kapitalet. I detta avseende har den amerikanske statsvetaren Ann Peterson gjort intressanta studier i ett antal amerikanska storstäder och tydligt visat att det sociala kapitalet faktiskt avgör parktillgången. Ju bättre folk är på att organisera sig, desto mer park får de behålla när förtätningsprojekten rasar i grannskapet. Intressant är också att Peterson funnit att parktillgången även avgörs av styrkan och autonomin hos lokala myndigheter. Finns en stark lokal parkförvaltning med bra resurser, kunskap och effektivitet så förvaltas parkerna bättre, blir attraktivare och distribueras dessutom mer rättvist. Förenklat kan man säga att det sociala kapitalet avgör mängden park och de offentliga myndigheterna avgör hur rättvist den distribueras. Ofta hänger socialt kapital och myndighetseffektivitet ihop, vilket Robert Putnam har visat. Vi kan hitta tydliga exempel i Stockholm. Den ökända stadsdelen Östermalm med extremt välbärgad, välinformerade och välorganiserad befolkning har också den mest kompetenta och välorganiserade parkförvaltningen. Här avlöser parkprojekten varandra trots den redan höga standarden. Och i enkätundersökningar får parkskötseln alltid högsta betyg. Å andra sidan finns miljöprogramstadsdelarna där socialt kapital och förvaltning är avsevärt mycket svagare och mindre kompetent idag. Parklandskapet ser också ut därefter. Inte bara för att vandalisering också är flera gånger värre där. En makt som kan tyckas saknas i Petersons modell är marknaden. Man skulle kunna hävda utifrån svenska Hammarby Sjöstad och amerikanska sprawl erfarenheter att starka privata byggherrar generellt innebär liten parktillgång och orättvis distribution. Privata investerare är ofta tämligen ointresserade av att finansiera offentlig park eller mark. Och de som får är de som kan betala. Mitt resonemang leder följaktligen mot en tydlig slutsats. Det är endast offentliga myndigheter genom den representativa demokratin och skatter som kan tillse en rättvis parktillgång som gynnar de sämst ställda. Alla andra parter ser bara till sina egna intressen och använder sitt kapital, vare sig det är socialt, kulturellt eller ekonomiskt, för att förverkliga dem. Kanske det låter nu som jag talar bara om ett centraliserat planmonopol. Nej, det jag vill lyfta fram är myndigheternas ansvar i relation till de andra makterna som också måste finnas för att hålla demokratin levande. Jag upplever att myndigheternas roll ofta är diffus, outtalad och svagt definierad i stadens stadsdebatt. Alla är upptagna av dialogen. Inom planeringsteorin talar man också om the communicative turn, vilket betyder att planeringsformerna för tillfället transformeras och olika former av dialog och nätverk prövas. I svensk plan- och byggnadslagstiftning finns sedan länge krav på samråd med allmänheten. Men erfarenheten visar att samrådsprocesserna ofta blir högst symboliska tillställningar. Förslag är redan klara och färdigförhandlade. Byggaren har redan av politikerna fått markanvisning och ritat klart huset. Ska stadsbyggandet kallas demokratiskt, måste allmänheten komma in tidigare i processen. Här skulle jag vilja lyfta fram ett arbete som jag själv deltagit i som anställd tjänsteman vid Stockholms stadsbyggnadskontor. Stockholms sociotopkarta, faktiskt erkänd och omtalad av Manuel Castells, som ett sätt att hantera space of place i stadsplanering. Kartan syftar till att fånga allmänhetens värderingar och användning av det offentliga stadsrummet innan en konfliktfylld planeringsprocess dragit igång. För att ta reda på bruksvärdena används en mångfald av brukarundersökningar, intervjuer, fokusgrupper, enkäter och platsobservationer. Alla dessa sammanställs som platsbaserad fakta om vad människor lokalt tycker är viktigt. Kartan är avsedd att leda plan- och parkmyndigheterna i deras prioriteringar om var man bör bygga och hur det offentliga stadsrummet bör utvecklas. Många av avvägningarna och mycket av ansvaret för det offentliga stadsrummet ligger idag i planerarnas, de kommunala tjänstemännens, händer. Det behöver, hävdar jag, inte nödvändigtvis vara något negativt om dessa tjänstemän utvecklar en större känslighet för lokala värderingar och politik. Samtidigt som de måste ha en gedigen fackkunskap om sådan som ekologisk hållbarhet, teknisk hållfasthet, ekonomisk bärkraft och så vidare. Jag tror inte på att lägga ansvaret för infrastruktur, parker och lekplatser med mera på lokala föreningar eller privata bygg- och fastighetsföretag. Här är USA inte någon förebild. Välskötta Central Park på Manhattan finansieras idag till 85% av privat sponsring. Men hur ser det ut i Sproul? Bogotas engagerade och före detta borgmästare, Enrique Peñalosa, kunde inte ha uttryckt det bättre. Higher income groups always have access to nature at beach houses, lake cabins, mountain chalets on vacations, or in urban settings at golf courses or large gardens. Parks allow the rest of society that contact as well. For the poor, the only alternative to television for their leisure time is the public space. For this reason, high-quality public pedestrian space, and parks in particular, are evidence for a true democracy at work.
Stadsbyggnad är arkitektur. Den starkaste strömmen i arkitekturen idag, på skolor och kontor, är att skilja arkitektur och stadsbyggnad åt. Det är arkitekturens död. Rem Koolhaas har formulerat det på ett skojigt sätt. Ordning i två dimensioner och kaos i den tredje. Så får vi då samma formel som i nyliberalismens minimistat, med de två dimensionerna av lagar, varöver managementkreatörerna kan leka oändlig kapitalackumulation i sin kristallsfär, den tredje dimensionens kaos. Bort med arkitekturens ambitioner. Det går bara åt skogen, se hur det gick på 60-talet. Bort med arkitektur som analys. Magkänsla, grabben. Här har du ett rutnät att rita på. Bort med arkitektur som arbete. Ring inte oss, vi ringer när det är dags för färg på fasaden. Max Stad rullar ut sina obönhörliga mattor av urbanitet, kompletta med muren som skydd mot förorternas parasitära smaklöshet. Men arkitekturen har sin livskraft i sin komplexitet. Redan hos den goda Vitruvius var arkitektur inte bara hus, utan maskiner, teater, grundläggning av städer, musik, klockor, berättelser om märkliga ting, orglar, saker som är så små att de inte får plats på ett papper, hamnar, utbildning, ordningar, växter som botar mot melankoli. Alla saker som inte är med i den här listan. Stadsbyggnad är konst. Staden är en konst. Mängder av konstnärliga beslut som fattats i samförstånd och i konflikt med varandra. Jag har så många gånger de senaste åren hört arkitekter, gamla och unga, säga: men det kan jag inte påverka. Jag är ju bara en konsult. Men för Guds skull, sluta kalla er konsulter. Om ni vill kritisera och påverka er egen maktställning, så måste ni börja med att erkänna den makt ni faktiskt har. Det är ingen annan som sitter i ert rum och bestämmer. Vi bestämmer alla tillsammans. Ett exempel på stadsbyggandet när det är som bäst är den belgiska stadsbyggnadsforskningsgruppen GUST och italienaren Stefano Boeri. Båda undersöker vår tids stad, den diffusa staden. Staden växer inte alls bara inne i staden som Space Syntax New Urbanism vill göra gällande. Det är precis tvärtom. Frågan är bara om vi utdefinierar människorna utanför muren som smaklösa, parasitära och överflödiga, eller om vi har modet att se att det är där världen av idag skapas. Christian Boré från Gust skriver om det här i essän Diffusa städer i antologin Bor vi i samma stad? Vi behöver mängder av analysverktyg och mätverktyg för att utöva den konstarten. Staden är allt annat än det värdefria rutnät som Space Syntax New Urbanism vill påstå. Varje verktyg bär med sig sitt ackumulerade värde i sitt material. Det är som konst staden måste betraktas, som estetik, balanserande där mellan vetenskap och moral. Staden är det vi alla går omkring i dagarna i ända. Det talas ibland vitt och brett om vardagsliv bland stadsplanerare. Men samtidigt finns inget annat än förakt till övers för det vardagsliv som faktiskt utspelar sig på ömse sidor om väggar runt om i alla länder. Mats Fransén skriver om det här föraktet eller rädslan för vardagen i en annan essä i nämnda antologi, Stad, vardag, kreativitet. Man hänvisar gärna till män som Henri Lefebvre eller Michel Desserteau, men är blind för att Lefebvre längtar till Venedig och Desserteau till Manhattan. Båda används gärna av de som talar om den kreativa staden, vår tidsplats för gudomlig inspiration. Den stora begärsmagneten, vår tids Jerusalem. Det är det Space Syntax New Urbanisms andra reglering syftar till, att säkra gränserna för dagens kreativa kontrollproducent. Men förorten är inte en sjukdom som ska botas. Förorten är inte en synd eller ett misstag. Det är en massa människors vardag, vilket betyder liv. Desperation. I de senaste artiklar jag skrivit har jag tillåtit mig själv att bli råsunkig och rättshaverist. Jag måste erkänna att jag blir desperat och förtvivlad över att arkitektur och vänster är så skilda åt som de är idag. Man talar ganska mycket om att vänstern är så konservativ nu för tiden. Den vill bara förvalta och bevara. Det är nog riktigt på många sätt att även vänstern har tappat ambitionen och därmed analys och arbete. Och ett av de viktigaste elementen är att vänstern inte intresserar sig för arkitekturen längre. Det konkreta stadsbyggandet, samhällsbyggandet. Let's face the fact. Miljonprogrammet var i allt väsentligt en succé. Och vi kan göra det ännu bättre nästa gång. Men på samma sätt som kvinnor och orientaler har fått vänja sig vid att klumpa samman som en fråga, issue, problem, så klumpas också deras bostäder samman. Det finns massor av världar i olika miljonprogram runt om i hela världen. En del är dåligt, men en himla massa är bra. Vi kan lära oss om vi vågar analysen, arbetet och ambitionen. En av vänsterns viktigaste uppgifter idag är att underminera det urbana som det absoluta, det värde som driver den oändliga kapitalackumulationen, och hävda det diffusa, urbaniseringen, spridningen, sprawl.